fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må du være lov å si.
Vet Lindberg hva jeg har i denne folken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Det er fredag, du hører på Studentradion i Bergen. Och nu är det dags för Bakrommet, Studentradion i Bergen sitt inrikespolitiska program. Mitt namn är Olof Lundgren och jag är ju inte själv här i studion, utan jag har ju med mig två goda kollegor, nämligen
Karina
och Erlend.
Hur är läget med er idag?
Grejt, regnet har ju kommit tillbaka igen, det tynger på humöret.
Ja, det är ju Bergens vär. Det var ju detta man, ja, ni är båda uppvuxna här i Bergen, så ni är ju vant. Nej, ni, detta är ju det ni är vana
med. Jävla koselig.
Ja, ja, det är ju hemmakänsla. Själv vill jag bara ha sol och sydenferie. Men dig där, Erlend, allt bra med dig?
Ja, det går nog fint. Jag fick besked sån hin dagen att jag ska ha en presentation nästa vecka om att skriva sån så mycket klart om temat in idag.
Ja.
Så det är som bob.
Ja, du gynnar på med skola. Själv har jag nästan inget skolarbete. Jag är nästan i vart fall.
Men ingen av oss har skolarbete, för vi går på universitet.
Universitetsarbete. Alltid den. Nej då, vi ska inte snacka om vad vi har för skolarbete eller universitetsarbete eller inte. Vi ska ju prata om allt möjligt. Vi ska ju fortsätta att prata om reality-serien Byrådet i Bergen. Det fortsätter ju att blåsa och ändras, och det är ju väldigt intressant att följa med. Så det ska vi ta för oss. Vad mer ska vi snacka om, Karina?
Nej, jag har inte sett någon plan inför det. Jag sa det till dig, det kan du inte säga.
Nej, vi ska ju fira. Det är ju någon som fyller ett år idag, nämligen...
Ja.
Regeringen Støre.
Regeringen Støre fyller ett år. Gratulerar med dagen. Vi ska snacka lite mer om det, och sen så ska vi gå och prata lite mer om Noah och vad som har varit ute lite i irritation mot regeringen och det nya statsbudgetet, och lite om försvaret. Men för vi går in på den spännande sändningen, så ska vi ta en kort paus och så är vi strax tillbaka.
Vad är det mest sexiga inrikespolitiska området som finns? Är det justispolitik? Är det samfärdspolitik? Eller är det
invandringspolitik?
Ja, och det som är mest sexy som sker i Bergen just nu är ju drama kring byrådet. Och vi har ju snackat det här om i någon uker, men det fortsätter ju att storma, och det är ju nya ting som sker hela tiden. Och jag är väldigt glad att jag sitter här med två native bergensare som ska få diskutera det här området med mig. Erlend, har du lust att berätta vad som har skett den senaste uken? För det är ju någonting som sker hela tiden, och det har ju skett en del sen vi snackat om det sist.
Ja, och sen sist så har ju då byrådet gått av. Det är ju sånt sett inte så väldigt överraskande med tanke på dessa barnavårdssakerna som vi snackade om sist. Jag huskar inte om vi sa att det var en möjlighet, men det var ju inte utenkligt att det kom att ske, och nu har byrådet gått av, och så sitter vi ju sånt sett med ett förrättningsministerium som betyder att alltså kommunen ska funka, byn ska inte liksom gå till helvete bara för att vi inte har ett byråd. Men det är inte så många viktiga ting som kan bestämmas.
Nej, man blir lite, vad ska man säga, handlingsförlamad. Man kan inte ta stora grepp om viktiga politiska saker, utan det är mer liksom ett övergångsbyråd tills man har den ny på plats. Om man
ja, liksom de basic funktionerna av byrådet eller kommun ska funka.
Ja. Karina, vad har du för tankar? Vad kommer till att ske nu framöver? Roger Wallahammar har ju kastat in handduken, och som sagt, det var ju inte så chockerande att han gick av i förra fredag. Men vad kommer till att ske nu med AP och med bystyre i och byrådet i Bergen?
Nej, det blir ju spännande att se vem som ändrar upp till slut som ett samlat byråd, för det nu är det ganska mycket spratt, och så ser vi gärna tendenser att högersidan inte önskar ta över byrådspositionen. Nu det är ett år till val. Det jag tror inte det vill tjäna det något stort. Men så blir det att finna ut okej, vem ska eventuellt Arbeiderpartiet och samarbeta med. Det ser lite tendenser att de måste rätta sig lite mot SV och gå kanske mer vänstervänt nu och inte så centrumcentrerat som det har varit. Så det kan ju bli spännande, men Jeg føler det er liksom så veldig mange små partier nå, og det er, så, det er liksom vanskelig å skulle danne et samlet byråd uten at du må ha så mange med deg. Og da synes jeg det blir liksom vanskelig å skulle samarbeide med og skulle få noe på plass, hvertfall når Arbeiderpartiet ikke har den store tilliten som de har hatt tidligere da.
Absolut. Jag får lite sån Bergen återspeglar, nu ska inte vi gå in på svensk politik, men det återspeglar kaoset som sker i Sverige när det kommer till att danna en regering. Jag får exakt samma vibe när det kommer till Bergenbyråd, för det är väldigt många små partier som också på något sätt flyttar sig lite fram och tillbaka. KRF har ju hoppat hit och dit. men Erland, vad tror du liksom att AP nu gör? Vem är liksom mest sannsynlig till att försöka pröva att danna ett nytt byråd efter Wallhammar?
Alltså jag syns det är lite gøy att Meyer som nu är relativt ny ledare av Bergen Høyre och har ju då antagligen lust att bli byrådsledare en dag. Men nu får hon en ny möjlighet och så säger hon nej, den möjligheten vill jag ha. Men jag tippar ju som Karina säger att det är ju mest sannolikt för situationen är ganska vansklig nu och att jeg tror ikke at det ene år hadde tjent Høyre veldig mye i byrådet. Jeg vet ikke om de hadde fått til så veldig mye. For, altså, samtidig så er jo dette en gyllen sjanse til å ta byrådsmakt og gjøre om dette vedtaket om bybanen over Bryggen. Men hvis det fortsetter sånn som dette, og i hvert fall hvis Arbeiderpartiet får lov til å danne et nytt byråd, så fortsetter jo mest sannsynlig det som planlagt. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tipper jeg at Arbeiderpartiet klarer å lage et nytt byråd, bare ikke med Roger Wallhammar på toppen. Og antageligvis med SV i ryggen, mest sannsynlig med både Venstre og MDG. Men samtidig, Bergen har jo sånn negativ parlamentarisme, så dette, altså, du trenger sånn sett ikke å ha et flertall for å kunne gå på som byråd. Du må bare ikke få et flertall mot deg.
Exactly.
Men det er jo, på en måte sånn, jeg har sett litt nå, for jeg føler at nå har Arbeiderpartiet mistet en del av liksom, tilliten i Bergen, og så gjennom den perioden de har suttet nå, så har det vært så mye kontroverser, og mye, den byrådet må gå av, den går av, det har skjedd en del, så jeg føler på en måte at nå sliter Arbeiderpartiet litt med å skulle holde tøylet her i Bergen, med tanke på at kanskje ikke folk helt har tilliten til dem, for det at hvor mange kriser skal vi ha, og hvor mange må gå av, og hvor mange nye byråder skal vi ha?
Ja, det är ju mycket som sker och det blir ju spännande att se, och ändå är ganska enig med er att jag tror inte att Höyre vill gå på nu för att det är så nära till ett val att man vill liksom få chansen att efter valget 2023 få danna ett stabilt nytt byråd och ändra kurs för Bergen. Men alltså detta är ju liksom ett återkommande tema och vi kommer ju snacka väldigt mycket mer om kommunpolitiken i Bergen. Det är ju liksom en fast spalt för det att det har blivit. Så det blir ju intressant att se vad som sker, vem som lyckas danna ett nytt byråd och i vilken konstellation och vilka partier som är med i det. Men vi ska ta en käpphause och så är vi strax tillbaka.
Mitt namn är Lynn-Kristin Enge och du lyssnar till Bakrummet på Studentradion i Bergen.
Det gör min sant. Du lyssnar på Studentradion i Bergen, Bakrummet. Erland, Olof och Karina är i studion. Och vi snackade ju förra veckan om statsbudgetet och det är ju nog en ting i det statsbudgetet som har fått lite sinte tillbakamälningar. Bland annat då från Noen. Bland annat då från Noa som har varit liksom the hot topic of the week. Där Noa har gått ut ganska hårt mot landbruksminister Sandra Bork för att man har kuttet stödet helt. Vad är egentligen som har skett kring Noa och statsbudgetet, Erland?
Det som har skjedd er jo egentlig bare at Noah har fått drøyt 700 000 i statsstøtte i året regner med. Og nå så har de regjeringen i sitt nye statsbudsjett foreslått at Noah skal få 0 kroner. Det er essensen av det som har skjedd.
Ja, det er liksom det er ganske enkelt grej. Men hva er liksom begrunnelsen til at man har gjort dette her från regjeringens sida?
Begrunnelsen er jo, det er flere ting da. En ting er jo nå at situasjonen vi er i verden nå er at det er veldig krevende. Vi har høye strømpriser, vi har inflasjon, vi har krig, vi har på en måte fortsatt en pandemi. Det er veldig mye som krever penger, og så mener de at det er et akseptabelt sparetiltak. Og så er det, jeg er litt usikker på om det er regjeringen eller om det kun er enkeltpolitikere som har sagt dette, at deler av grunnen er at NOA visst nok jobber mot norsk landbruk.
Ja, och det är väl det som har varit själva grejen också med Sandra Bork när hon klev in i regeringen, att hon vill främja norsk landbruk och norsk matproduktion. Har du några tankar kring det här, Karina?
Alltså, jag kan ju se att måtte da, siden det er snakk om at det er så mye kutting i budsjettet, og at hun måtte kutte, det var vel en 7,5 millioner i sitt budsjett, så da må jo du velge å vrake ut fra de postene du kan velge på. Og da skjønner jeg på en måte at Senterpartiet vil ønske å kutte på de områdene som står imot deres politikk, sant? At de sier da at noe er ikke for norsk mat- og kjøttproduksjon da.
Ja, og liksom for å förtydliga, det Noa, vad ska man säga, vill med norsk matproduktion att det ska vara mindre köttproduktion, man vill fokusera mer på växtbaserat. Och det är väl där som på något sätt det clashar lite med Centerpartiet sin politik. Men det jag liksom tänkte på, det var ju i debatten, om det var i tisdag, så var det då debatt med hon som är direktör över Noa, eller vad ska jag säga, och då Sandra Bork. Och där liksom Sandra Bork på något sätt argumenterar att det är ett väldigt, väldigt stramt budget. Men sen så ser vi efter att ha sett på budgetet att det blev ju inte så stramt som man kanske egentligen hade tänkt sig att det skulle bli. Det går att argumentera där. Har ni några tankar på något sätt, några andra tankar kring den här saken och kontroverserna kring
det? Jag följer på något att du brukar att det är stramt budget som en undskyldning för att du egentligen har kuttet i budgetet för att det är emot din politik.
Ja.
Så det blir ju lite sån, kall det för det är då, men jag skjønner att de kan ju inte gå ut och säga si det. Men nej, det har ju det med att så sån skall stödordningar bli påverkat av politiska meningar. Alltså sån när de står emot det deras program står för, så ska de då inte få något stöd i det hela tatt. Det är på något det har kuttat de från det de har fått till noll då.
Ja. Erlend?
Ja, så det är ju alltså grön till att Norge ger satsningar till såna organisationer som Noa är ju för man på något sätt värdsätter att det är ett meningsmangfold och att man på något sätt vill stötta under liksom grasrot aktioner basically då. Och Noa kritiken inte Noa för att de kuttet är ju detta med att de fortsätter behandla. För en ting är att hvis vi säger att ingen organisationer som alltså som har under så mange medlemmer eller whatever, de får ikke statsstøtte, så er det på en måte greit hvis de like behandler. Men hvis det nå er andre organisasjoner som på mange måter er helt identiske som Noa, bare at de kanskje mener, de er enige med regjeringen,
exakt.
Da kan vi jo begynne å snakke om dette problematisk.
Ja, for det som kjennes har blivit nu er at det blir en lite mer politifisering av stöttordningar och liksom till sån frivilliga organisationer som driver vissa saker politiska. Och lite som Karina du är inne på, jag är helt enig med det, att det blir ju en fråga att ställa sig vad man då, hur man ska tänka kring det när det är liksom det partipolitiska som verkligen liksom kuttar helt ut av de stöttordningarna. Ellen, när jag avbröt dig, det kändes som att du hade något mer att tillägga.
Nej, alltså. Jag är lite osäker på vad jag menar om detta, för att vara helt ärlig. På en måte så ser jag ju värdien, speciellt i ett land som Norge, där det är ganska få folk, så är det ju lite vanskeligare att få till sådana tiltak. Det är färre folk som kan göra sån jobb, och då är det ju sånt så bra att regeringen kan stötta upp under detta, och jag syns att det är väldigt mycket bra regeringsstøtte, alltså alla partier får partistøtte för exempel.
Ja.
Och på en måte så fjärnar du lite sån privatiseringsincentiver då till för exempel, och att bedrifter stöttar istället då. Så det är liksom
både och. Och det är ju, vi får se vad som sker, och Noa kommer fortfarande vara sinte på Sandra Bork, jag tror hon bara får ta det. Men vi ska ta en kort paus, så är vi strax tillbaka med en ettårsbörsta.
Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradion i Bergen.
Det gör min sagt, och nu så ska det firas, eller firas och firas. Det ska analyseras. För exakt ett år sedan, den 14 oktober 2021, så tillträdde ju då den nya regeringen. Den nya regeringen. När Jonas Gahrstöre blev statsminister och hela hans liga fick statsrådsposter. Så jag tänkte vi skulle gå och snacka lite om vad tankarna spontant är kring det här året. De 365 dagarna som den här regeringen haft. Om vi börjar med dig, Karina.
Bara en liten, jag trodde du skulle till att säga den dåliga regeringen. Men vi kan fortsätta på det spåret, för det är ju den måtte, det folk tänker om den här regeringen som överordnat. Det är inte mycket positiva tankar man gärna har till den. Det har fått mycket av att de skyller ju på att de står i alla dessa kriser som de gör. Det är krig i världen, det är strömpriser som ökar, de bynte rätt in i coronapandemin. Alltså sån, det var så mycket som har stått i käppar i hjulet på det. Alltså sån, det är inte deras fel att det är sån, men det är ju något där som gör att dere står i den posisjonen som dere gjør, og det kan jo ha litt med at det var veldig mange nye navn som fikk statsrådposisjoner, som kanskje ikke har den erfaringen med å stå i kriser og håndtere dette her, og at det på en måte da blir en svak ledelse.
Ja, Erlend, hva har du for tanker og din evaluering om du skal, av den her regjeringen som nå har suttet i et år?
Altså, de har jo styrt da. Det skal de jo ha. Ja, men i forhold til visse politikere i en viss nest største by i Norge. De har stått i krisen da, og som de sier, altså, de har jo fått veldig mye uheldig i fanget da.
Det er det.
Men på en måte så skal de jo være litt glad for at det har skjedd helt i starten. Hadde det vært valg nå, så tror jeg de hadde vært passe fucked.
Ja.
Men samtidig, jeg synes jo at de har gjort en litt for svak jobb med tanke på spesielt disse med strømprisen og prisveksten i Norge, at de har gjort alt for lite for vanlige folk.
Ja.
Og de har jo gått tilbake på en del av de lovnadene som de lovde at de skulle gjøre de første 100 dagene, denne 100-dagersplanen.
Ja. Exakt, for en spontan tanke når jeg liksom satt og tenkte på hur det senaste året har varit, og var ju det valløfte som de gikk ut väldigt hardt med, var at det skulle bli, de skulle vara där för folk flest och vanliga folk. Och där känns det som att de har liksom på något sätt inte gjort nok. Man har kastat in lite stötteordningar hit och dit och strömstött och så vidare, men man har liksom inte tagit de krafttagen för att göra skickliga reformer, för att göra det enklare för vanligt folk. Och det återspeglar ju i många meningsmålingar, och som du är inne på, Allen, så hade det varit väldigt tufft visst det hade varit stortingsvalg idag. Då hade det nog blivit en högre regering. Men om vi ska vända på det, inte vara så himla negativa, är det någonting positivt ni tycker att den här, eller ett statsråd, någonting positivt vi kan faktiskt komma fram till från den här regeringen som nu har suttit i ett år?
On top of my head, inte akkurat. Jag vet inte, jag kan inte tänka på något sånt kjempebra. Kanskje det er måten skjev kultur har. Vi har en skjev kultur- og likestillingsminister, er det det? Jeg vet ikke hva stillingen er. Men der blir det gjort bra ting.
Erlend?
Ja, altså, det er jo veldig lett å legge merke til de negative tingene. Men altså, av positive ting så er det jo... altså, hva skal jeg si da? Dette her med... For eksempel grunnrenteskatt for distriktene, at det synes distriktspolitikken har vært egentlig, ja, egentlig ikke overraskende god da, med tanke på at de har Senterpartiet, men den har vært god, sånn sett.
Det skulle liksom bare mangle.
Ja, men allikevel.
Men Senterpartiet har fått igjennom mye distriktspolitikk som de gikk til valg på, men selvfølgelig Arbeiderpartiet har vel kanskje ikke klart av å holde like mange løfter.
Men det synes jeg bare sånn generelt det handler om partiet, altså at de ikke har en sånn grunnmur som vi kan, det er sånn, det er ikke gamle Arbeiderpartiet, for du kan ikke ha den gamle politikken, for det henger om at det ikke er det moderne samfunnet, men det er ingen som skjønner helt sånn, ok, hva er det egentlig Arbeiderpartiet mener?
Hva skal du si, Erlend?
Nei, det, altså, jeg er så vidt enig da, og det er jo en litt sånn interessant greie når du får et sånt skifte, spesielt i Nord-Norge og sånt, der det har vært tradisjonelt veldig sterkt Arbeiderparti, som nå er gått over til Senterpartiet. Altså, Senterpartiet har jo på en måte ikke den samme grasrotetableringen da, i distriktene, at det kan være litt vanskeligere å faktisk lage politikk innen de partiene. Og du har jo sett det at det har vært mye interne greier mellom Senterpartiet lokalt og Senterpartiet nasjonalt.
Absolutt.
Men samtidig, det er jo litt sånn med alle partier, og i hvert fall når du kommer over en viss størrelse. Og jeg tror det har vært litt voksesmerter.
Det er det nok. Partiet. Men jeg tenkte kolla med lite grann. Nu er det 3 år til neste valg. De har god tid på å liksom rydde opp og få en god fortsatt god fortsetning, kan man si. Hoppas vi, eller vi får se. Men vad är det som krävs? Är det liksom, tror ni att det hade blivit ett annat utfall för exempelvis hvis SV hade varit regering, hvis man hade haft en majoritetsregering? Tror ni det har någonting att säga att man har suttit just i minoritet?
Nej, alltså sån, jag känner att vi får mer ut av SV när de står utanför, för då kan de pusha mer in än hvis de skulle varit i regeringen. Det är sån jag ser det i alla fall. Da. Så det blir spännande att se hur den statsbudgeten eventuellt blir med deras inspel.
Är det en sista tanke?
Ja, för vara helt ärlig, jag tror inte ting hade varit så väldigt olika hvis Høyre hade satt i regering.
Nej, det
jag tror. Jag tror de flesta partier hade gjort det väldigt dåligt på meningsmålingarna om de hade varit i samma situation nu. Men det är ju selvfølgelig bara spekulering.
Ja. Vi fortsätter spekulera och vi får hoppas att regeringen kosar sig på ettårsbörsdagen. Får någon gaver, någon kriser och lite att ta tag i. Men vi ska ta en chatpause och så är vi strax tillbaka.
Mitt namn är Peter Frölich och du lyssnar till Bakrummet på Studentradion i Bergen.
Det gör du min sagt. Och nu ska vi gå vidare och prata lite om försvaret. Och lite, ja, vad är det med försvaret vi ska snacka om?
Det är ju det har ju varit en viss krig i Europa.
Nej, men säger du det?
Och landet som har angreppet är ju kanske ett naboland som gränsar till Norge. Och så har det ju varit bekymringar för om de kan finna på att angripa oss också. Och det har ju blivit uppdaget droner och förskälla sånt runt om norsk kraftproduktion generellt och ryska skip som bara tillfälligtvis är i norsk farvatten. Och det har ju varit mycket storm runt om försvar faktiskt är kompetent nog till att försvara landet, hvis det skulle behövas.
Ja, och sen så såg jag väl att man hade väl sett att bara sån 20 mil från den norska gränsen uppe i Nord-Norge så var det väl en del krigsflyg som var utplacerade som har kapaciteten till att bära atomvapen. Så vad tänker du, Karina, att försvaret bör göra eller vad man bör göra? Som att det finns ett enkelt svar på det.
Gått angrepp. Nej, det är ju det.
Angrepp är det bästa försvaret.
Ja. Nej, men alltså, det visar ju bara att vi tränger ju fortsatt styrkor. Och när vi har den goda naboen i norr så är det viktigt att vi brukar pengar. Och jag ser att de skulle omrokere litt nå, at, fordi at det var mye penger som gikk til topppositionene, men i stedet for at vi har utstyr og soldater til å stå på frontlinjen da.
Ja, jeg tenker at det viktige er jo på något sätt at man, ja, det skal brukes vel penger på forsvaret, obviously, men at man også på något sätt tenker smart med de pengarna og at man fokuserer på rätt områden. Og det var jo lite av det vi snakket om i förra uke, at när försvaret fick ju då ökt nästan 8% i budgetet, men att man fortfarande inte hade fått mer pengar till IKT och cybersäkerhet. Och där tänker jag ett sånt område som man kanske måste på något sätt fortsätta utveckla för eventuella cyberattacker. Ellen, vad har du för tankar?
Alltså det som är lite vanskligt i, alltså när det handlar om försvar och militär generellt, så alltså efter andra världskrig och genom kalla krigen så har det liksom varit sån, det har ju varit på många måter en sån militär res, få militär teknologi och kunna stå emot ett angrepp och kunna angripa hvis du tränger. Och så har det liksom varit, i varje fall sedan 90-talet och 2000-talet, så har det varit en liksom nedbygging i hela Europa. Och det är ju kämpevanskeligt det här, för på en måte så vill du ju inte att fienden ska kunna ha massa militär materiel och kunna angripa dig. Och samtidigt så vill du kunna försvara dig, alltså på en måte så vill du att alla inte ska ha ett försvar, men samtidigt så må du kunna försvara dig.
Exakt, och skicka en typ av signal liksom att på något sätt man inte ska bli angripen för att man har ett försvar.
Ja, och alltså på en måte, hvis alla bara kunde varit snilla och grej mot varandra så hade man inte trängt ett försvar.
Det hade ju bara varit deilig.
Ja, men sån är det så här i världen.
Nej, tyvärr inte.
Men alltså, som jag tror läste det hindagen i ett, han har Kåre Willoch, han har ju snackat om detta, det var han som fick upprättat den här heimevernens specialstyrken. Att det är förutsägbart att oförutsägbara ting kommer att ske. Och det är ju egentligen akkurat det att i fredstid det har ju varit kämpelätt att på något sätt nedprioritera försvaret, för vi har på något sätt inte trängt det. Men det är ju lite det som är med sån här nu blänker det helt. Att du är klar för att ting sker. Alltså beredskap heter det. Beredskap är kämpekedlig när du inte tränger det. Och så är det dritviktigt när du tränger det.
När du väl tränger det. Och där blir ju oftast, man kanske satt på pottan att det kommer lite out of the blue när man väl behöver det och så vidare.
Ja, alltså politiet under 22 juli.
Exakt.
Den här jävla gummibåten.
Mm. Ja, det är ju det. Och där är ju den frågan hur man ska prioritera i form av beredskap. För att man ska ju vara beredd, men man ska heller inte hoppas på det värsta. Men det blir intressant att se, och vi måste nog fortsätta och bygga vidare på försvaret, framförallt i den världen vi lever i. Men vi ska ta en chatpaus och sen är vi strax tillbaka där vi ska snacka lite om fylkespolitiker och vad de tjänar.
Det är Liv Signe Navarsete och du lyssnar nu till Bakrummet.
I den veckan som har varit så har det ju varit en del debatt eller en del artiklar och så vidare. Och bland annat på debatten igår så diskuterade man det här med lönen till våra kära fylkespolitiker. Och kontroversen kring det handlar ju egentligen om att med den fylkessammanslagen som jag så gärna alltid vill prata om så har ju då en del fylkespolitiker tjänat dubbelt för man har fått lön då för exempelvis då Akershus. Men också då fått lön från Viken. Och detta handlar ju också mycket om att politikerna, både på Stortinget och på fylkesnivå, så kan de bestämma lönsordningarna själv. Vad tänker du kring det här ärendet med de kontroverser som har varit?
Så i just punkten så är det ju helt tajt egentligen. Alltså, med tanke på att det jag fick av debatten igår för den så jag faktiskt, för jag har varit flink. Så verkar det ju som att de har ju inte jobbat 200% nödvändigtvis. Alltså hade de gjort det så kunde du kanske argumentera för det, men med tanke på att en del heltidspolitiker tjänar ganska gott från förra av, ja. Så tänker jag att det är inte så väldigt mycket, det är inte så rättfärdigt gjort rätt och slett. Och du ser ju på alltså på Västland så gjorde de ju inte det. Nej, då skulle du få från en av dem.
Utan detta är ju någon försäljare fylker, för exempelvis då Buskerud och Östfold och Akershus som då sen blev Viken. Även i Troms och Finnmark har det varit sånt, men för exempelvis Hordaland och Sognefjordarna gjorde det inte det så. Vad tänker du Karina kring det här med att man på något sätt tjänar dubbelt för att mitt i en fylkeslammanslagning? Och detta kan ju ske igen när nu vissa fylken ska brytas upp.
Jag känner väldigt gott att de var för att slå samman fylkena så att de kunde föra upp dubbelen. Nu känner jag varför alla var så pro detta här. Nej, men det gör ju det att vi har mistat tilliten till att vara politiker. Alltså sån som du säger, de tjänar ju allerede ganska gott att vara politiker. Selv om det liksom på ett fylkesnivå så gör de det. Och så ska de köra dubbelen. Och så sitter vi här igen och får ingenting. Så du mister ju tilliten till det. Så, alltså folk har ju, syns ju politiker är bara sån, de gör ju ingenting för folket längre. De gör ju bara ting för sig själv sen.
Ja, och det, jag syns, det var nog, jag såg också på den debatten och jag syns någon argumenter från, om det var en KRF-politiker från Troms och Finnmark som argumenterade för att han skulle få dubbel lön. För att han, ja men visst du jobbar 50% som lärare och visst du jobbar 50% som cykelplayer så borde du få lön. Ja men du får ju inte 50% av lönen, du får ju fortfarande full lön. Och där var ju hon, vad heter hon, Maria som är nästledare Rött. Nu kommer jag inte på efternamnet här, men ja. Och är väldigt sällan enig med Rött, men där syns jag att hon hade väldigt gott poäng. Det här med på något sätt att, ja, vi mår ju liksom inte ge allt för höga löner för då blir det som det pressar upp. För då ser man att en fylkesordförande tjänar sig så mycket så vill stortingspolitiker ha mer och sen så pressar det bara och pressar och pressar eftersom att de kan bestämma själv. Alla.
Ja, för tror ju sån punkt så är vi ju alla väldigt för att politiker ska vara löner så att det inte bara är de som har kämpemycket pengar från förra som kan vara politiker för det är kämpemycket jobb.
Ja.
Och du, alltså det är en kompensation för att inte kunna jobba vanligt. Och jag tror de, också de allra flesta är eniga om att det är helt tajt att de ska få dubbel lön. Ja. Men det viktiga här är ju mot att ta lärdom från det och få systemer for det, sånn at det ikke skjer igjen. Og jeg synes jo sånn at det har vært veldig bra, altså det viser jo litt sånn hvor viktig media er også da. Fordi mest sannsynlig så hadde ikke veldig mye skjedd med dette hvis det ikke hadde kommet ut i media. For det, du så jo på debatten at det var et opptak fra da dette ble vedtatt. Og da er det bare sånn, nesten sånn der budrunde som, sånn vet vi.
Ja, verkligen. Det var ju inte alltså, så mycket.
Ting gick väldigt fort.
Exakt, och där tror jag folk är verkligen inte hänger med. Jag tror det var en fylkespolitiker från Viken då, från MDG som sa att hon fick med sig en gång vad detta innebar. Och det är väl där det fortfarande man diskuterar att det saknas ordningar för att nu när vissa fylken, för exempel Troms och Finnmark och Viken ska upplösas och gå tillbaka till det gamla, att det finns tydliga ramverk för vad som gäller lön. För som ni säger, de jobbar inte 200% utan de jobbar ju, men att få dubbellön är ju en problematisk ting. Vi har lite dålig tid så vi kan tyvärr inte snacka mer om det. Det är väldigt intressant. Vi får se vad som sker nu när det ska bli skilsmässa i Viken och Troms och Finnmark och vad då the prenup hamnar på. Men vi ska ta en köpppause så är vi strax tillbaka.
Mitt namn är Björn Moxnes.
Espen Barth Eide.
Jonas Gahr Støre.
Nørun Lysbogen.
Sveinung Rotevatn.
Peter Frølich. Och du lyssnar till Bakrummet på Studentradion i Bergen.
Det har ju varit någon saker här, eller en sak i den uken här, att Heinz har ju inte fått så god PR. Det handlar ju kanske inte om att deras marknadsföringsteam har gjort ett dåligt jobb, utan vad är det som har skett, Karina?
Nej, det var faktiskt idag så var det någon klimaaktivist här som kastade 2 boxar med Heinz tomatsuppe på det världskända maleriet från Van Gogh, Solsikkene. Det var väl på ett museum i London. Som ska vara en en demonstrasjon. De vel fra Just Stop Oil, heter organisasjonen, så vi skjønner jo hva de ønsker å gjøre da. Jeg synes det en veldig problematisk måte å skulle være aktivist på, egentlig. Å skulle ødelegge ting på den måten.
Ja, det er det som er problematisk. Det kanskje den frågan vi skal diskutere litt her snabbt, just her, det er jo helt fint å være aktivist, men på en måte man liksom utfører sin aktivism på. Hva tenker du, Erlend? Har du noen tanker?
Jeg er veldig delt på dette, fordi på en måte så er jo klimasaken kanskje den viktigste politiske saken i egentlig alle land, eller burde i hvert fall være det. Det er en eksistensiell krise som påvirker absolutt alle. Og det er noe som i hvert fall visse aktivister har prøvd å få frem i veldig mange år, men de har ikke fått gjennomslag, de har ikke blitt hørt. Og det er en sak som nesten alltid blir nedprioritert. Så på en måte så har jeg veldig mye sympati for, fordi dette gir jo kjempestore nyheter.
Ja,
altså,
ja.
De kommer jo på forsiden, altså selv i Norge, med en forbannet gang. Så det funker jo på en måte for å få publisitet. Mm. Men om det hjelper organisasjonen å faktisk få klima på agendaen, det vet jeg ikke. Og det er jo som punktet litt problematisk å uødelegge så viktig kulturarv.
Exakt.
Men jeg ser det at det står at det var beskyttet av et glass, så det har jo ikke kommet direkte på maleriet. Så
jeg tror ikke maleriet.
Okay. Det står her at det er beskyttet av glass. Så det er jo bra just det selv for maleriet sin del. Men samtidig, altså sånn...
Men hvis det ikke det kan... er det, for jeg tenker det er en fråga vi måste ställa oss. Liksom,
ja,
er
dette
en... Da blir det veldig filosofisk. Sånn, er det intention som har noe å si, eller er det konsekvensen som har noe å si?
For det jeg tenker er sånn... Säg, hvis du nu hade varit att inte det var glas och att måleri hade blivit ödelagt, så tror jag, lite som du är inne på Erlen, att det kanske inte alltid får den effekten man hoppas på, utan det är snarare mer folk som blir som, men herregud, kan folk roa sig ner, chill liksom. Sluta ödelägga kulturarv för att få er en sak på agendan, utan att det, sen, det kanske finns andra framgångsmåter att driva sin aktivism på, snarare än att ödelägga kulturarv.
Det är ju inte den mest alvorliga tingen.
Nej.
Alltså, hade de dräpt folk, det hade varit något helt annat.
Alltså. Då hade det varit problematiskt, min sagt. Vad tänker du, Karina?
Nej, men då kan vi gå in på den diskussion om måtte nu ska komma lite retorik då, men vad retorik som vi brukar in för klimatdebatten så gör att folk önskar då att vara med på den och göra de tingene vi må göra. Så för det är sån vad säger detta här? För detta gör ju det att folk är sån, och det är ju helt psycho som gör det, så varför ska vi höra på de, vad har detta här att göra för att vi ska snu om på klimamåten vi håller på. Hvordan vi håller på med då och ödelägga klima. Altså sånn, hva skal til for at vi får folket med til å omvende hverdagen vår slik at vi kan redde kloden i en fremtid?
Ja, det er et veldig bra spørsmål. Nå har jeg fått inn både litt filosofi og retorikk. men det er som sagt, det er en fråga som sikkert kommer fortsette å diskuteres. Hvilken er rett måte å gå fram på når det kommer til klimaaktivism? Som sagt, det er en viktig fråga. Vi skal ikke gå alt for djupt på det i dag, utan vi skal ta en kjapp pause, og så er vi straks tilbake.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Det gjør min sagt, og vi har kommet til vegs ende av den her sendingen. En veldig interessant sending. Vi har gått gjennom mange interessante tema. Fortsatt diskutere reality-serien, Byråd i Bergen. Altså, jeg skal faen meg ringe TV2 og pitche inn dette, eller Discovery Plus, eller...
Ja, jeg driter at Ex on the Beach har begynt denne uken her. Det er byrådet som går på 24 timer ja, i døgnet.
Det er mye interessante ting, og det...
Skal du ha en Big Brother-kamera inne på byrådet?
100% 24 timers livesending på, liksom, i statshuset.
Dere vet at alle møtene blir tatt opp.
Altså, ja. Men hvis dette hadde gått på linjer...
Vi har sånn green room bak der Roger kommer inn og bare sånn, åh, alle hater meg, og jeg må dra hjem. Alle skal stemme meg ut.
Det er jo litt som Paradise Hotel. Man stemmer ut folk, ja. Og sånn, så nu fikk Roger Vallehammer forlate huset.
Nå måtte jeg pakke
ting. Så får vi se om han gjør en comeback på stranden, eller om han forlater.
Kommer sånn, the king is back, og...
Nei, det... Og så plutselig så hører du bare, kostyme!
Pad!
Så nej, det är ju mycket intressanta ting, och sen så har, får vi helt enkelt se vad som sker med om den här regeringen här firat år, eller om de 3 år eller 4 år, vad som sker. Men bortsett från det, ska ni nog göj i helgen, eller ska ni?
Det blir nog säkert att dricka lite och party.
Party.
Erlend ska ju på fors idag, så
Ikke møte opp der. Uannonsert. Nei, jeg skal ha det litt gøy i dag, og så må jeg skrive ferdig ting i morgen.
Ja, men man må ha en god blanding av gøy og ikke skolearbeid, universitetsarbeid.
Takk, takk.
Så, nei, nei, men det blir intressant att se. Vi ska nöja oss där. Producent för den här sändningen har varit Lukas Gonsalves och ansvarig redaktör i Studentradion i Bergen är Jakob Blom. Vi är tillbaka nästa vecka, fredagar, klockan 2. Och då hörs vi då. Få en god helg.